Du har väl inte missat att du kan följa P3 Dokumentär i Sveriges Radio-appen? Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.
Det är ju liksom lite actionfilmkänsla över det. Det skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
Om vi vanliga människor tycker att vardagslivet ibland kan vara svårt att få ihop och planera, så är det klart att det här är en operation som är ganska stor, tidskritisk och dessutom då en enorm risk att åka fast.
I maj 2020 får några killar i uppdrag att hämta upp flera stora sportväskor utanför Göteborgs kust.
Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte gofa. Här gör man inte bort sig, det blir inte bra.
De måste skaffa fram en båt för att hinna fram till ett stort fraktskepp.
Du fattar inte, det är panik. Klockan 10 måste de åka ut.
Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
Killarna är länge okända. Och polisen måste knäcka krypterade chattar för att hitta fram till gärningsmännen.
1000 pusselbitar som ska läggas innan man kan hitta vem det är som ligger bakom den.
Går det att bena ut vilka människor det är som har gjort detta? Går det helt enkelt att få hela sagan, hela historien bakom?
Du lyssnar på P3 Dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård med mig, Viktor Papini. I maj 2020 färdas ett fraktskepp över Atlanten. Det stora rödsvarta fartyget har åkt från hamnstaden Santos i Brasilien och rör sig nu mot Europa.
De ska till Polen och det kommer att passera in här mellan Danmark och Sverige.
Polisutredaren Kenny Ardesjö kommer senare att undersöka skeppets rutt mot svenska vatten. Skeppet Donosa, som det heter, är 32 meter brett och ungefär lika långt som 2 fotbollsplaner. Det är ett så kallat bulkskepp där gods som malm, kol eller spannmål placeras löst i skeppets skrov.
Befälen på det här fartyget är ju europeer, medan alla arbetarna är från Asien. Och det var ju bara befälen som var serber. Alla andra var ju filippinare.
Vad de flesta i besättningen inte vet är att det är något skumt med veckans båtfärd över Atlanten. Att det planeras något hemligt som bara ett fåtal personer ombord känner till.
Och att det sannolikt är någon av de här befälen då som är involverad. Så det var ju bara 5-6 serb-montenegriner som var befäl. Kapten, styrman, maskinchef, sådär. Så någon av dem var ju korrupt då. Eller alla.
För ombord på skeppet, dolt i en hemlig gömma, finns en värdefull last.
Ja, men den bild som framträder är ju att ett utländskt brottskonglomerat beställer en last med 400 kilo kokain. De har gjort detta förut. De jobbar storskaligt och internationellt.
Donosa har slutstation i Polen, men planen är att de ska stanna till i Holland. Det är där den värdefulla lasten med närmare 400 kilo kokain ska släppas av. Men under resans gång händer det något som förändrar allt. De måste göra upp en ny plan.
Och i just det här fallet så verkar det då falla sig lämpligt att det ska ske i Danmark eller Sverige eftersom båten passerar här.
Smugglarna bestämmer sig för att dumpa av knarket utanför Göteborgs kust. Nu behövs människor i Sverige som kan hjälpa till.
De befattar sig själva inte med narkotikan. De reser inte runt i världen och riskerar att gripas och tar i narkotikan. De behöver en mottagningskommitté.
Vad som väntar är några hektiska dygn för några få killar. Killar som i ena stunden vaknar till en helt vanlig morgon för att några timmar senare engageras som viktiga kuggar i hjulen på ett av Sveriges största kokainärenden. En av personerna är en man i 45-årsåldern som bor i Malmö. Vi kallar honom för Dragan. Den 24 maj, medan Donosa färdas mot Europa, skriver han till en man på Balkan som verkar vara hjärnan bakom beställningen.
Brorsan, jag gör allt verkan för att se hur vi ska lösa detta om det går.
De två männen verkar känna varandra privat. De skriver på serbiska och Dragan skickar bilder till beställaren på Balkan. Bilder på när han renoverar sin lägenhet och på sina barn. Dragan får uppgift att ta emot kokainet ute till havs och se till att allt går rätt till.
En observatör på plats som hela tiden ser narkotikan. För i den här branschen litar man inte på någon. Så han skickas upp då och han ska vara med på båten ut. Han ska vara med till lagret, så han ska följa med hela tiden och observera.
Dragan är inte känd hos polisen. Han är tidigare ostraffad och lever med fru och barn i Malmö. Han har bland annat arbetat som hantverkare och beskriver sig själv som en person som älskar att sjunga. Så här säger mannen i en rättegång långt senare. Jag bytte ut Dragans röst.
Jag sjöng på olika fester, på olika tillställningar. Det kunde hända att jag sjöng på olika svartklubbar. Vi har alltså sjungit musik från våra hemtrakter från Balkan.
Söndagen den 24 maj står allt annat än sång i fokus. Dragan har inte lång tid på sig att ordna fram en båt, så att han ska kunna hämta upp närmare 400 kilo kokain utanför Göteborgs kust. Dragan skriver till beställaren på Balkan.
Jag åker upp till Göteborg imorgon bitti. Jag är där senast vid 12.
Dragan berättar att det finns många hinder på vägen. Att man bara kan åka 10 mil utan tillstånd. Och att det kan finnas drönare och kontroller ute till havs. Han undrar även hur kokainet ska plockas fram ur gömmorna på skeppet Donosa och sen lämnas över.
Ta reda på om man ska kasta ID nära kusten eller kanske i hamnen och sen plocka upp det.
Lastfartyget Donosa lämnade Brasilien för 3 veckor sedan. Rutten går väster om Afrikas kust och via Holland mot Skandinavien. Det återstår bara 1 dygn innan det stora skeppet ankommer till svenskt vatten. Och fler personer kommer behöva engageras för att operationen ska kunna genomföras.
Så då kontaktar de en person, en svensk medborgare som befinner sig i Turkiet och som har många år erfarenhet i branschen.
Vi kallar honom för Luka. Han misstänks vara den andra personen som får en nyckelroll i kokainligan. Luka växer upp i Malmö, men har precis som Dragan serbisk bakgrund. Lukas brottsregister innehåller såväl vapenbrott som narkotikabrott. Han har bland annat dömts till 6 års fängelse för inblandning i en kokainhärva i Göteborg. I fängelset byter han namn till ett mer internationellt gångbart namn. Och mycket riktigt så kommer han snart göra sig ett namn i utlandet och jagas av såväl svensk polis som FBI. Men först ska han hjälpa till att organisera mottagandet av 400 kilo kokain från lastfartyget Donosa.
Och som betalning för det då så ska han få ungefär 30 kilo högoktanigt kokain som han själv då kan sälja och tjäna pengar på. Och han bygger sitt eget team. Han kontaktar sin kamrat som sitter i Marocko.
Den tredje nyckelspelaren i kokainligan, det är en kille från Göteborg, bosatt i Marocko, som vi kommer kalla för Karim. Även han har gjort sig ett namn i den kriminella världen.
Och som har varit med och smugglat mängder av narkotika till Sverige tidigare. Han är efterlyst och till och med avdömd och ska avtjäna om han lämnar detta land och kommer till Europa.
Karim och Luca får liknande roller i kokainligan. Tillsammans ska de planera upphämtningen av kokainet.
De två bestämmer sig för att göra detta. Och de blir då någon slags chefer i mottagningskommittén.
Luca har lämnat Sverige och befinner sig den här våren i Turkiet. Därifrån chattar han intensivt med Karim, som flyttat svenskt fängelsestraff och befinner sig i Marokko. När de får uppdraget har de knappt 2 dygn på sig. Skeppet med den dyrbara lasten är redan på väg. Personer på plats i Göteborg måste anlitas. Luca skriver till Karim.
Jag tror du kommer behövas 2-3 som följer med på båten, eftersom det är så liten mängd, bror.
Den första personen de letar efter är någon som kan agera mellanhand i Göteborg.
Så de kontaktar då en ledande figur i Bergsjönätverket i Göteborg, som såklart också är kriminellt erfaren och har flugit för i allsköns brottslighet. Och han ingår då i deras ledningstrojka, men har ett Sverigeansvar.
Killen från Bergsjönätverket kallar vi för Tobbe. Han blir den fjärde nyckelpersonen i kokainligan och intar rollen som platschef i Göteborg. Den som ska lösa alla problem på plats. Tobbe skriver till en kompis att han fått ett nytt uppdrag.
Han sa att jag ska börja kolla båt. Lyssna, 400 kilo.
Kokainligans medlemmar befinner sig alla på olika platser. Luca i Turkiet, Karim i Marokko och övervakaren Dragan är på väg i bil från Malmö till Göteborg, där platschefen Tobbe redan väntar. De behöver hitta ett sätt att snabbt kunna kommunicera med varandra. Luca skriver till Karim.
Har du Skype-telefoner som man kan prata med allihop? Så vi kan göra en egen grupp.
Kommunikationen ska skötas i en chattgrupp i den krypterade tjänsten Sky. Här vågar de prata öppet om sina planer. Luca skriver till Karim.
Gubben, snälla fixa en Sky till Tobbe, jag ber dig. Är han den ikväll och är han den andra killen ikväll? Jag gillar dig och gillar Tobbe. Det är hur många miljoner som helst att dela på. Jag är inte hungrig.
Dygnet före Donosas ankomst brinner i chattgruppen. Allt måste fixas.
400 kilo. Hur kommer det landa? Är det väskor? Är det löst? Hur kommer vi få upp det ur vattnet? Vilken tid på dygnet kommer det vara? Hur kommer vi hitta dit? Kommer vi få exakta koordinater? Behöver vi en GPS? Så det är klart att det är 10 000 frågor. Om vi vanliga människor tycker att vardagslivet ibland kan vara svårt att få ihop och planera, så är det klart att det här är en operation som är ganska stor, tidskritisk och dessutom då en enorm risk att åka fast, vilket de ju såklart vill undvika.
Viktigast av allt, det är att fixa fram en båt.
Vilken båt ska vi ha? Hur stor behöver båten vara? Vems båt ska vi ha? Ska vi hyra en? Ska vi sno en? Ska vi låna en? Ska vi köpa en?
Sent på kvällen, ett dygn före Donosas ankomst, får de tag i en öppen liten vit sportbåt. Motorn är kraftig, men lastutrymmet begränsat. De behöver en kapten och hittar en kille i Göteborg som kan köra båten. Vi kallar honom för Andreas och han blir den femte nyckelpersonen i den här historien. Andreas gillar att åka motocross och han ingår i ett av de kriminella gängen i Biskopsgården.
Där han i takt med gripanden och så har stigit i hierarkin och är en tongivande person där.
I den här tiden är kaptenen Andreas villkorligt frigiven från ett fängelsestraff. I samband med ett uppmärksammat mord i Gamlestan ett år tidigare hjälpte han till att parkera om en stulen bil och dömdes för häleri. Men han friades för anklagelser om förberedelse till mord.
Så det här är ju individer som inte påbörjade sin brottsbana i med ärendebåten, utan de har varit verksamma länge och gjort mycket.
Killarna på plats i Göteborg är oroliga.
Räcker det med den båten? Behöver vi en starkare motor?
Mitt i natten ska de ta sig ut på öppet hav, där skeppet Donosa ligger vid en ankringsplats. Det kommer ta över en timme att åka dit i ligans öppna lilla sportbåt. Platschefen Tobbe skriver till cheferna Luca och Karim.
Det är tufft att stå så långt ut med den lilla båten, tror jag.
Luca, som gömt sig i Turkiet, svarar.
Min vän, den båten är okej.
Den är inte stabil och har så mycket varor i vikt. Bränsle är extra 100 kilo plus 2 fullvuxna personer. Den är verkligen på gränsen.
Yes, men vi har inte mycket val. Man får balansera vikten. Det bästa är att de kastar ner det på ena sidan av båten medan de tankar. Plan B är farten.
Så om någon av besättningen ser att någon kastar grejer så ringer de mycket möjligt snuten.
Även Karim, han som flytt till Marokko för att slippa ett svenskt fängelsestraff, försöker lugna Tobbe.
Finns inga snutar. Bara att hämta. Jag hade kört direkt om jag var hemma. Plus, det är mörkt ute.
Cheferna i utlandet försöker peppa göteborgarna på plats. För där ute på havet väntar en guldgruva. Karim.
90-10 att detta lyckas. 95% till och med.
Du borde bli oddset-expert. Vi blir alla miljonärer.
Finns inga faror någonstans. Bara att köra.
Ligan har även ordnat fram en transportör på land som ska flytta kokainet till ett lager om allt går enligt plan.
Så det är väl så här grundsättningen då med tre chefer och en kapten och en transportör och så en övervakare. Det är väl de som så här ingår i huvudspelarna, huvudrollsinnehavarna i själva mottagandet.
I kokainligan har vi alltså Luka i Turkiet och Karim i Marokko som agerar mellanchefer och styr över killarna i Göteborg. Där finns platschefen Tobbe från Bergsjönätverket och den motorcykelintresserade kaptenen Andreas som ska köra båten. Han kommer ha med sig övervakaren Dragan som är utsänd av den okända beställaren på Balkan. Det är de här killarna som tillsammans ska se till att säkra närmare 400 kilo kokain långt ute till havs utanför Göteborg. De får inte upptäckas och de har bråttom. Skeppet Donosa är på väg.
Det är mycket som ska ordnas. Å ena sidan är väldigt förslaget och väldigt välplanerat och att man är skicklig och street smart på mycket. Men också att man är klantig och att slumpens skördar håller på att liksom kasta hela projektet över bord.
Söndag blir till måndag. Det är bara 8 timmar kvar tills det stora svartröda lastfartyget som seglat från Brasilien ska ankomma till ankringsområdet utanför Göteborg. Om killarna åker fast riskerar de flera års fängelse. De vet också att man inte leker med beställarna från Balkan. De kommer inte bli glada om de misslyckas. Platschefen Tobbe har fortfarande mycket kvar att ordna. Ligan måste fixa extra bränsle till den lilla sportbåten, GPS, navigationsutrustning, mörkerkikare och en stark båtlampa så att de kan hitta Donosa ute i mörkret.
Och vissa saker bygger på att en enskild individ som har sagt att han kan göra det ska finnas och kunna göra det och plötsligt ångrar han sig eller plötsligt händer det saker som ställer till det för dem som de hela tiden får reparera och laga. Så att i den här gruppen finns ju en frustration, en stress, en press. Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte gofa. Här gör man inte bort sig, det blir inte bra.
Mellanchefen Luka hetsar på i trådarna att allt måste bli klart i god tid för avfärd.
Så ni kan kolla att allt funkar och att allt är okej. Så om något fattas, finns det tid att köpa.
Ligan kommer på att de kanske behöver ha en täckmantel ute till sjöss. Om de blir stoppade av sjöpolisen. De hetsar iväg och köper flytvästar och fiskespön. Kaptenen Andreas samt övervakaren Dragan är nu på plats vid småbåtshamnen. Men när de tror att allt är klart för avfärd dyker det upp flera allvarliga problem. När det är 4 timmar kvar till Donosas ankomst så skickar Luka ett meddelande till Karim i Marokko.
Båten är sönder, den startar inte. De måste gå och köpa en ny akkumulator nu. Om inte de hinner till Biltema så måste de hitta en ny båt.
Båten startar inte. De får panik, vi har båten på plats, vi ska snart åka, men den startar fan inte, helvete. Vad ska vi göra då liksom? Och någon säger att de behöver ett batteri, ett bilbatteri, det kanske är det som är kass. Så det blir ju lite rita gissa spring här, man är någon slags båtmekaniker samtidigt. Man kanske inte har rekryterat deltagarna i den här organisationen utifrån motorkunskap. Så då får ju Sverigechefen här får ju själv kasta sig iväg till Biltema för att köpa ett bilbatteri.
Platschefen Tobbe skriver:
på väg till Horbiltema nu.
För att köpa ett bilbatteri. Där tvingas ju han ut på arenan. Och hinner dit precis innan de stänger i Sisjön. Och skickar en bild, en exteriörbild på Biltema 10 minuter före stängning. Ja, han.
Fy fan vad jag hatar att jobba så här. Brinner. Inte min grej.
Och så levererar han ju då ett bilbatteri ut till de här och är på plats där ute i hamnen. Så det är klart att små detaljer riskerar att skälpa liksom ett av de större kokainärendena i liksom västsvensk historia.
Båten är redo, men de får nu problem med sin GPS.
Som man ju gärna behöver till sjöss. De har heller inga vanliga sjökort förstås. Hur ska vi hitta dit? Och om man någon gång varit ute med båt så vet man att det är ju inte som att köra på E6-an. Det är väldigt gott att ha en GPS-plotter om man ska till ett specifikt ställe. Särskilt om det är mitt i natten.
Det visar sig att de inte kan koppla in elkablarna till GPSen eftersom de saknar ett verktyg.
Så att där kokas ju diskussionerna ner till den typen av frågor. Fan, jag behöver en kniv. Och nu är det inte många timmar kvar.
Klockan 9:30 på kvällen skriver Luca i tråden till Karim:
du fattar inte, det är panik. Det här funkar inte. Till 10:00 måste de ut.
Platschefen Tobbe, som har flängt runt hela dagen och tidigare suttit i fängelse, är inte glad över situationen.
Jag gör inte fler torskar ändå. Det är fucking 14 år vi pratar om. Det har varit fritidsgårdar idag.
Till slut är navigationsutrustningen inkopplad, men de hinner inte testköra den. De får lösa det där ute till havs. Nu är det viktigaste att de bara kommer iväg. Donosa kan inte vänta hur länge som helst ute vid ankringsplatsen.
Så de får köra lite på känsla och ta den risken. Så när de till slut får igång den och lättnaden sprider sig i gruppen att nu är vi på väg. De åker ut då i sommarnatten från Björlahamnen i Näset, så är det såklart med spänning och en osäkerhet. Kommer vi hitta båten? Kommer vi hitta knarket? Men de är i alla fall ombord på båten, kaptenen och den här övervakaren. Och de åker ut där i sommarnatten liksom. Så det är ett tillfälle som är någon slags brytpunkt i ärendet. Okej, de är på väg.
Utanför Göteborgs kust ligger det stora rödsvarta lastfartyget Donosa vid en ankringsplats tillsammans med flera andra skepp. En stor del av besättningen känner inte till att de varken gjort fartygsanmälan, lotsbeställning eller skickat in någon farledsdeklaration. De få i besättningen som känner till fartygets hemliga gömma vill helt enkelt inte att någon ska känna till var de befinner sig.
Till slut så får de ju lite bilder på Donosas skorsten skickat till sig. De får någon bild skickad från deras radarbild uppe på bryggan. Så den här korrupta sjömannen ombord på båten är ju uppenbarligen ett befäl som rör sig uppe på bryggan där.
Klockan har passerat midnatt och de väntar på att två killar i en liten sportbåt ska hitta dem. Men det visar sig att kaptenen och övervakaren har problem. Luca i Turkiet får nu alarmerande information från övervakaren Dragan ombord på den lilla motorbåten. Luca skriver i gruppchatten:
stora problem. Navin skulle installeras på internet innan den används. Så de är ute till havs vilse. Nu kanske vi missar det här på grund av en sån detalj.
Platschefen Tobbe i Göteborg, han som flängt runt hela dagen, svarar:
vi bokstavligen på mållinjen. Vad ska vi göra?
Men de får fler problem. Det blir nu tyst från lilla sportbåten.
Hans telefon har inte tillräcklig laddning och laddar ut och den ena kan inte höra av sig. Och då sitter ju de här två personerna i Marocko och Turkiet och vill veta såklart vad händer. Och folk är spända och han svarar inte och det utbryter ånyo då, en stress.
Ligan inser att de måste göra upp en ny plan. Karim i Marocko skriver:
har 50 papp redo för ett lån på en värstingbåt, men det är imorgon bitti. Jag kan inte göra mer nu.
Loke i Turkiet svarar:
hade vi uppdaterat Navin så hade vi tjänat 15-20 millar, förstår du? Vårt första kollajobb tillsammans med avlastning är en bekräftad katastrof.
Nu får de hoppas att kaptenen och övervakaren hittar skeppet i mörkret utan en fungerande GPS. På spel står smugglingen av närmare 400 kilo kokain och många miljoner att tjäna.
Broder, de kanske är vilse ute på havet. De kommer köra runt i mörkret tills bensinen tar slut. Så kommer SOS och hämta upp dem imorgon som Jönssonligan.
Men de tar ju sig ut och den här övervakaren som är ditsänd av serberna har ju kontakt med folk ombord på fartyget.
Klockan 10:01 på natten skriver övervakaren i sportbåten i en separat chatt till en insider ombord på skeppet Donosa.
Vi är 200 meter från spetsen.
De får en liten handritad skiss då vilken sida av fartyget de ska lägga sig på så de inte syns, för det ligger fler båtar där ute på den här ankringsplatsen.
Det är bara några få ombord som känner till operationen. Smugglarna vill därför att kaptenen och övervakaren åker fram till fartygets för.
Ni kommer komma fram längs med båtens vänstra sida. Sticker mindre i ögonen på besättningen.
Det har blivit dags att lasta ut kokainet. En av smugglarna ombord på skeppet skriver:
han gör i ordning varorna och han meddelar när allt är okej.
Men om drägen och kaptenen tror att det här ska gå fort så har de fel. Det kommer bli en lång väntan ute till havs. Och det är inte många timmar kvar innan solen går upp. Drägen skriver till smugglarna ombord:
hittills skulle vi fått iväg 15 bror. Fan så länge vi har varit här.
Det visar sig att kokainet på Donosa inte är färdigpackat. Och några få män ur besättningen kämpar nu för fullt med att fylla flera sportväskor med 400 kilo kokain. Sportväskor som sen ska halas ner till den lilla sportbåten. En av de serbiska smugglarna ombord skriver till Dragan:
de håller på att ta livet av sig för att packa in det. Ett par väskor till ska tas ut och då går man direkt över till att fira ner.
En av smugglarna som kämpar med att packa kokainet skriver i chatten:
ha bara lite tålamod, jag ber er. För vi är två. Jag hade inte räknat med att han kommer ta två man från mig.
Bror, hittills skulle jag ha fiskat upp 500 kilo fisk här.
Du skulle ha tagit med dig fiskespöt för att kasta ut lite.
Men jag har ett spö. Jag har två spön, bror. Men nu har jag ingen lust att fiska, för fan.
Ytterligare en timma går. Dragan har tagit sig en liten tupplur i den öppna lilla sportbåten. Och nu oroar han sig för en fiskare som befinner sig 150 meter bort. Han skriver till sin insider på skeppet:
fy fan så lång tid. Ja, jag har en känsla som har räddat mig från Titanic. Nu fryser jag. Men det gör inget. Vad kan man göra? Jag har räknat med allt.
Klockan hinner bli 2 på natten. Mellan cheferna Loke och Karim har inte hört något från killarna i sportbåten på 2 timmar. Dragan har varit upptagen med att chatta med smugglarna på lastfartyget. Och kaptenen Andreas mobil har varit död. Men nu får han igång den igen.
Vi glider runt och väntar på avlast.
Karim i Marocko svarar:
kung är du!
Men kaptenen och övervakaren Dragan får fortsätta vänta på det vita guldet. Dragan skriver till smugglarna ombord på Donosa.
Bror, jag trodde jag skulle ut på en rejäl knullrunda. Tänkte, vad fan ska jag med långkalsonger till? Jag fryser ihjäl för fan.
För att få tiden att gå sjunger Dragan folkvisor på serbiska som han spelar in och skickar till de andra killarna i chatten.
Kad me putna nese opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad.
Još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Ali evo...
Klockan hinner bli 2:20 på natten innan det äntligen händer något. Framme i fören på det långa lastfartyget rör sig två gestalter och släpar på flera tunga väskor. Väskorna är sammanlänkade i ett rep så att allt ska hänga ihop. De ska halas 6 meter från skeppet ner till den lilla motorbåten. Insidern på Donosa skriver till övervakaren Dragan.
Vi knyter för att fira ner. Starta, bruder!
Vi firar nu, vi kastar nu. Vi kör fram och då skriver de från den lilla båten. Och nu är det full fart framåt. Gasa, gasa, gasa.
Till attack!
Nu gäller det. Allt ställs på sin spets. Kommer båten klara av 400 kilo? Kommer de upptäckas? Eller kommer det återigen uppstå nya problem? Dagarna som följer blåser friska vindar in över Styrsö och Varje i Göteborgs södra skärgård. Några pojkar är ute med en båt. Ett kärlekspar vandrar längs en strand. En kille går ner till viken på sin tomt för att hämta stenar till ett husbygge. Och några barn metar krabbor från en brygga.
Salta vatten. Saltvatten och... frisk luft.
Filippa Johansson kom till Styrsö första gången som liten när hennes föräldrar skaffade en sommarstuga. De blev sen permanent boende.
Men de som flyttar hit vet ju det, att det här är lugnt och tryggt. Och att man känner alla. Man känns aldrig ensam när man är här. Det går alltid båtar, även när det är storm. Så det tycker jag nog. Det finns ingenting som jag ångrar. Så det blir närhet på ett annat sätt än inne i stan.
På Styrsö råder bilförbud. De senaste åren har flakmopparna i stor grad bytts ut mot eldrivna golfbilar som susar fram ljudlöst längs de smala gatorna för att folk ska kunna frakta matvaror och ta sig runt på södra skärgårdens största ö. Här bor runt 1500 personer. Under det tidiga 1900-talet var Styrsö en exklusiv badort för rika göteborgare med hotell, restauranger och varmbadhus. En del pampiga villor med tinnar och torn står fortfarande kvar. Filippa oroar sig inte över kriminalitet här ute på Styrsö.
Jag har svårt att tänka mig att det skulle komma någon och spränga någonting här inne. Den känslan finns ju inte. Även om runt omkring samhället har förändrats så tycker jag ändå det är lite lugnare här.
Måndagen den 26 maj har 3 unga Styrsöpojkar bestämt sig för att åka ut och fiska. En bit utanför land ser de plötsligt något komma flytande i vattnet. Ett paket, inte större än en tegelsten. Killarna struntar i paketet, men när flera identiska paket dyker upp så blir de nyfikna. Paketen är svarta. Det är något gummiliknande material. Ovanför finns en etikett med någon slags stjärnsymbol i rött och gult. Yttersta lagren består av transparent tejp. I ett av paketen finns en spricka i hörnet. De slår försiktigt paketen mot båten och då faller lite pulver ut. Killarna kollar vidare och det visar sig att det runt omkring deras båt guppar 14 likadana paket. Killarna ringer polisen och åker in med paketen till fastlandet. På vägen tillbaka till Styrsö hittar de ytterligare 6 paket. Det de inte vet är att paketen innehåller kokain med en ovanligt hög renhetsgrad värda flera miljoner kronor. Och det finns fler mystiska paket i Göteborgs södra skärgård.
Och då får vi information om att det har flyttit länd då 25 kilo totalt på olika delar. Och vi skulle kolla vad det var för typ av preparat, var det kom ifrån, och det börjades titta på just själva beslagen här hos oss.
Polisen Johan Ekström vid spaningssektionen kommer leda utredningen kring kokainmysteriet i Göteborgs skärgård.
Paketen var en klassisk, man kallar det för Miami Vice-kilo. Klassiskt kilo kokain som man kunde se på Miami Vice som gick på 80-90-talet. En kasse som man kallar det för, med rent kokain, kilo, vitt pulver. Som hade någon form av kinesiskt tecken på dem där. Ganska identiska allihopa.
Polisens första stora fråga är om det finns mer narkotika att hitta där ute i skärgården.
Sjöpolisen åkte ut och penslade av kusterna och tittade om de kunde hitta mer. Drönare gick upp och så vidare för att kunna säkerställa och se, finns det mer som flyter, vart kan det ha tagit vägen? Framförallt, hur låg strömmarna? Vilket håll borde det ha gått? För det är klart att sannolikheten att vi hittar 100% av alla som flyter in, det är ju obefintlig. Så det är klart att det finns mer.
Samtidigt som sökandet efter mer kokain pågår så försöker man ta reda på varifrån paketen kommer.
Man kontaktade kustbevakningen, de tittade på strömmar, vilka fartyg kunde vara aktuella och började bakspåra och börja från grunden egentligen och se vilka kan stämma med tidpunkten, när, hur länge det har droppats eller vad finns det för information i myndigheten utöver det här.
2 fartyg blir intressanta.
Kom de från, vilket land hade de startat ifrån? Men en sak att veta vilket fartyg vi tror att det kan vara till att faktiskt bevisa att det var det. Det är ju väldigt stor skillnad.
De får upp ögonen för ett skepp som kommit direkt till Göteborgs skärgård hela vägen från Brasilien. Det heter Donosa och har inte föranmält sin ankomst som man ska. Och det har legat ute vid ankringsplatsen i flera timmar under natten innan det rest vidare. Polisen tar in besättningslistor, men skeppet har hunnit lämna Sverige och polisen kan inte gå ombord och förhöra de misstänkta.
Ja, men det var att jag tror farsan hade hört någon, han var nere på affären, så hade han hört att ja, det hade flyttat upp ja, kokain då liksom.
Ryktet börjar gå på Styrsö. Den då 12-åriga Hjalmar och hans kompisar som bor på ön börjar prata om de mystiska paketen som öbor hittat.
Så här, vad man skulle ha gjort om man hittade det, typ. Men ja, det är shit att det hände på Styrsö. Man har ju hört mer om sånt här skit uppe i norra skärgården. Man vill ju inte att det ska komma ner hit.
En tidig morgon vandrar ett kärlekspar längs en fin liten sandstrand på Västra Styrsö, där vågor under natten har knuffat upp tång på strandkanten. Paret ser plötsligt ett svart paket inlindat i tång. Senare ska en kille hämta sten till ett murbygge på sin tomt. Han hittar ett likadant paket i viken nedanför sommarhuset. Han skär upp ett litet hål i paketet och ser att det innehåller ett vitt pulver. Ytterligare någon dag senare leker några små barn vid en brygga. Hon ser ett svart paket och halar upp det med en håv och ger det till sin mamma. Hon lägger det på farstukvisten. Och det är först dagen efter när hon hör att grannen också hittat ett paket och att polisen varit förbi för att hämta det, som hon förstår vad det handlar om. Polisen får åka skytteltrafik med båt och helikopter för att hämta upp paket som öborna hittar. Och de får in många tips om skumma båtar runt ön.
Men många som bor ut på öarna, de känner igen de som kör båtarna. De vet vem båten tillhör, och dyker upp nya båtar med personer som inte brukar vara där och rör sig ner närheten av deras hamnar. Ja, då blir de noja för att tänka att är de här för att stjäla eller ska de sno någon båt? Eller, ja, rykten går fort på små ställen. Och det kommer in tips på att de här människorna rör sig i områden, de brukar inte vara här. Utan då blir de noja.
Även Hjalmar och de andra styrsjöborna börjar lägga märke till personer som inte är hemmahörande på ön.
Nästa. Styrsjöbratten.
Någon har sett dem på färjan och någon annan har sett okända personer stryka runt längs vattnet och leta efter något.
Det var en period där det kom massa, ja, men som man inte kände igen liksom, och de, ja, vad ska man säga, de såg lite misstänkta ut. Ja, jag har bara ett starkt minne att jag står nere på bratten och så ser jag två, ja, går runt liksom. Ja, det är, jag vet inte, det är lite läskigt tror jag.
Ryktet börjar sprida sig att skumma personer även snor färdmedel av öborna nere i hamnen.
Jag tror de snodde golfbilar också och försökte åka runt och leta. Det hördes direkt och var ju många som ute och försökte stoppa dem. Men jag vet inte riktigt. Jag tror folk tycker det är lite otäckt.
Polisen lyckas inte gripa någon person misstänkt för kokainmysteriet. Totalt hittar de boende på ön 24 kilo kokain. Om de skumma figurerna lyckades hitta mer, det är det ingen som vet.
Ja, men alla beslag är ju bra.
Johan Ekström och hans kollegor på polisen får nöja sig med att man har säkrat en stor mängd kokain som nu inte riskerar att hamna på gatan hos köpare.
Det spelar egentligen ingen roll om det är 3 gram röka som du hittar i fickan på någon. Ja, men då har du 15 missbruksdoser mindre som någon annan inte kan sälja liknande. Som alla är nöjda oavsett beslag. Och det här mängden kokain är ju ett enormt gatuvärde. Ja, då är det mycket pengar som har försvunnit ifrån kriminell ekonomi som man har förlorat inkomster på. Och det är många missbruksdoser som inte kommer ut på gatan. Så man är jättenöjd med sånt här beslag oavsett om det skulle leda någonstans eller inte.
24 kilo är bara en bråkdel av det kokain som funnits ute till havs. Men det kommer dröja över ett år innan polisen får hela sanningen bakom de skumma kokainpaketen på Styrsö.
C'est l'une des plus grandes enquêtes jamais réalisées par les autorités belges. Il y a tout juste 5 ans était menée l'opération Sky ICC.
Ännu en krypteringstjänst har knäckts av polis. Meddelandeplattformen Sky ECC. Den används av kriminella efter att fransk polis i fjol lyckades knäcka Encrochat. Det rapporterar belgiska medier idag.
Sky blir den tredje stora krypterade chatttjänsten att knäckas av internationell polis. Det visar sig att Sky innehåller ännu mer information än de tidigare krypterade chattarna och att det finns mycket material kopplat till svenska kriminella nätverk.
Ja, men det är väl då i polisutredningsvärlden är det väl chattarnas tid när internationell polis börjar på olika sätt ta sig in i de här hårt krypterade chattarna som används av kriminella.
Det är nu utredaren Kenny Adersjö kliver in för att utreda kokainpaketen runt Styrsö. Kenny är före detta grävande journalist på SVT. Men efter att han tröttnat på arbetet sökte han nya utmaningar som utredare hos polismyndigheten. Där jobbar han först med de krypterade chattarna Encrochat och Anom.
Så det är klart att man som utredare och som anställd inom polismyndigheten tänker att intressant. Är det Pandoras ask som öppnar sig här? Vad kommer vi hitta? Vad kommer finnas? Det var någon form av förtjusning, någon form av spänning. Men det är klart att jag inte då visste att jag skulle ägna flera år av liksom arbete med de här chattarna.
I Sky-materialet så finns det enorma mängder chattkonversationer som verkar handla om knarksmuggling i Göteborgs skärgård.
Jag åker upp till Göteborg imorgon bitti. Jag är där senast vid 12.
Svensk polis får alltså Sky-chattarna ungefär ett år efter att kokainet flyttit upp i skärgården. Och 2022 börjar Kenny och hans kollegor arbeta intensivt med ärendet.
Vi får en unik inblick i exakt hur det gick till. Det får man ju normalt sett inte. Då har man kanske några signalchattar eller några sms eller man har någon avlyssning kanske där man får små små brottstycken. Här får vi ju hela sagan från ax till limpa och kan läsa den.
De sitter i ett speciellt utredningsrum på polisstationen med namnet Katastrofrummet. Där whiteboardtavlor är upphängda på alla väggar.
Och ja, väggarna är tapetserade med mycket bilder och pilar och streck och K-nummer och platser och underliggande ärenden och streck däremellan för att visualisera det. Och det växte och till slut räckte inte de whiteboarderna till heller och vi började klistra på väggarna och sådär. Så här satt vi ju månader och bara läste chatt som ju var otroligt nedbrytande på ett sätt och otroligt givande på ett annat.
I chattarna som Kenny och hans kollegor plöjer har huvudrollsinnehavarna i kokainligan olika alias.
Vilka kan dölja sig bakom de här anonyma chattnamnen i Sky-chattarna? Går det att knyta dem till personer? Går det att bena ut vilka människor det är som har gjort detta? Går det helt enkelt att få hela sagan, hela historien bakom?
Kenny och kollegorna måste jobba med två parallella utredningsfrågor. Det första är om det skett något brottsligt.
Det räcker ju inte att du skriver att du har köpt kokain. Vi måste bevisa att du faktiskt gjorde det.
Det andra de måste bevisa är vilka som finns bakom de anonyma chattnamnen.
För om det är flera som har haft den här telefonen, den har gått runt. Hur kan vi bevisa att den här människan som förvisso hade den vecka 1 också hade den vecka 2? Eller just när båten kom?
Det är nu han läser om kokainligans hetsiga dygn 2 år tidigare. Hur de får kontakt med varandra. Hur de löser sina problem. Och vad det var som egentligen hände övervakaren och kaptenen när de skulle ta emot väskorna fyllda med kokain långt utanför Göteborgs kust.
Bror, vi är framme. Vi är under ankaret.
Drägen och kaptenen har kört fram sin motorbåt till ena sidan av det stora fraktskeppets för. Från den här positionen kan de ovetande besättningsmännen ombord på skeppet Onosa inte se dem. Klockan är 2:30 på natten, tisdagen den 26 maj 2020. Onosa har färdats i 3 veckor över Atlanten. Snart ska det stora lastfartyget lämna ankringsplatsen för vidare färd mot Polen. Smugglarna ombord på skeppet har börjat binda flera stora svarta sportväskor i ett rep och ska nu hålla ner dem till Dragan och kaptenen Andreas. Den lilla vita sportbåten får inte glida för långt fram. Då riskerar andra skepp att upptäcka den.
Den här övervakaren som är ditsänd av serberna har ju kontakt med folk ombord på fartyget.
En av smugglarna skriver till Dragan.
Det är viktigt att varje väska hamnar i båten så att ni inte får kämpa sen för att ta upp det ur vattnet.
Flera sportbägar med närmare 400 kilo kokain har bundits som korvar på ett tjockt svart rep. Det är 6 meter från däck ner till havsytan och väskorna börjar halas ut. De dinglar i natten över den lilla motorbåten. Men då händer det som inte får ske.
Någon av väskorna går ju sönder så att de tappar ju massa kokain där.
En av smugglarna på lastskeppet skriver i chatten.
2 väskor sprack. En som sprack fick de upp på en gång. De fick upp det som ramlade ut. Men från den andra väskan såg jag 10 kilo som flyter.
Så högoktanigt kokain vaskas ut i fiskarna så att säga. Och någon skriver där om väskorna var kast, det var någon Kina-skit eller sådär, skrivs det i någon chatt, en liten reflektion då, över att än en gång en liten detalj då, kvaliteten på väskorna så att säga, spelade en roll som kostade dem många, många miljoner kronor i förlust, att man inte hade tillräckligt bra väskor då.
Svarta paket med kokain, värt flera miljoner kronor, guppar runt på vattnet runt det enorma skeppet Donosa. Dragan och kaptenen försöker lokalisera och plocka upp paketen ur vattnet. Killarna inser att de saknar en hov och samtidigt ser de hur en liten båt plötsligt kommer emot dem. Kaptenen drar gasen i botten och Dragan skickar ett röstmeddelande till en av smugglarna på Donosa.
Jag vet inte om ni hör mig. I sista stund flyttade vi oss från de vakterna. Men bokstavligen sista sekund. Jag förstår inte att de inte tog oss.
Solen håller på att gå upp. Det är nu eller aldrig. Dragan och kaptenen måste bestämma sig. Ska de nöja sig med det de redan fått med sig? Eller ska de åka tillbaka och försöka fiska upp fler paket?
Och hur länge ska de leta där? Ska de riskera att något av de andra fartygen ser dem när de åker runt där mitt i natten och letar? Eller ska de bara vaska de här 70 och dra hem? Den typen av avväganden då som ska göras. Det skrivs en del om det och till slut bestämmer man sig för att nu säkrar vi det vi har och så drar vi.
Nu kör vi och försöker komma i land. Det är viktigt nu. Vi kämpar.
Nu vet Kenny och hans kollegor hur det gick till när kokainet tappades för att sen sköljas upp i Göteborgs södra skärgård. Kenny läser vidare i chattarna och kan följa kokainligans fortsatta arbete med att föra kokainet till en säker plats.
De åker till en liten sån privat småbordshamn som är söder om Göteborg som heter Malevik. Och där ska då den här transportören ansluta med sin lilla minibuss och ta emot detta. Så då lastar kaptenen och observatören då, den serbiska observatören, lastar över narkotikan till den här bilen. Och transportören kör den sedan till ett lager i Landvetter utanför Göteborg.
När kokainet flyttas till lagerlokalen i Landvetter, då är övervakaren Dragan också med.
Han släpper inte ögonen på narkotikan. Så de transporterar den dit, staplas den upp där mot en vägg och så fotograferar man hela partiet där i Landvetter. Mängder och sådär, det gör man hela tiden och det tackar vi för bevismässigt. Att de är rädda för att bli anklagade för att ha stulit något, så de vill hela tiden fotografera. Att jag har allt, kolla hur mycket jag har.
Det är nu de inser att de tappat runt 50 kilo kokain. Men de har runt 330 kilo kvar.
Och sen kommer ju då den sista fasen. Där våra svenska mottagare ska sälja sin del för att tjäna pengar. Och där serberna ska sälja den stora delen för att tjäna sina pengar. Så sen så hämtas ju och levereras ju narkotikan ut från det här lagret de kommande dagarna.
Kenny upptäcker att mycket av det kokain som smugglarna lyckats få in i Sverige redan har beslagtagits av polis i andra tillslag och ärenden runt om i landet.
Den säljs på olika platser. Det säljs 10 kilo där och 20 kilo där och sådär va. Så att det säljs av på lite olika sätt.
Kokain med samma stämpel och renhetsgrad hittas i Göteborg, Stockholm, i Staffanstorp och av tullen på väg in till Norge.
Vi ser också att den stora delen, den serbiska delen, har ju också tagits i beslag.
Det är ju liksom lite actionfilmkänsla över det. Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film. Inte så mycket kärlek, men annars så hade det mesta.
Åklagare Mats Dahlberg får uppdraget som förundersökningsledare för utredningen av kokainjakten i skärgården. När han får läsa chattarna är det ett av hans första fall på Rio, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
Jag har ju jobbat mycket med narkotika tidigare. Det har ju liksom varit mitt favoritämne.
När Mats kliver in har det gått 2 år sedan kokainligan genomförde sin spektakulära och tidvis dråpliga operation ute till havs. För att lösa mysteriet och lagföra de skyldiga måste de först identifiera och gripa de som misstänks ligga bakom upphämtningen av kokainet ute till havs.
Man plockar ju inte in de här personerna om man inte är rätt säker på att här ska man få en fällande dom. Om det är ett mord som har skett så kan det ju vara så att man blir tvungen att plocka in folk där väldigt snabbt på inte så stabil bevisning. Man har inte så många omständigheter som pekar mot en person. Men man blir tvungen att agera snabbt. Här i ett sånt här ärende när man har jobbat upp ärendet under lång tid, då gör man så mycket som möjligt i förtid innan man plockar in folk.
De analyserar chattarna för att se om personerna råkat avslöja sina egna identiteter.
De skickar mycket bilder hemifrån där man ser en tapet i bakgrunden, en matta, ett vardagsrumsbord. Man skriver något personligt om någon, min syster fyller år eller någon har skadat sig och varit på akuten, har ont i armen. Saker som vi i efterhand kan gå in och kontrollera.
Vid ett tillfälle arbetar Kenny och kollegorna med att försöka identifiera och koppla den motocrossintresserade kaptenen Andreas till brottet.
Han har skickat lite bilder på motorcyklar och skriver att han kör motorcykel. Och vid något tillfälle har han skadat sig då i en motorcykelolycka, berättar han i de här chattarna. Han har skadat hakan och sådär och han måste till doktorn. Och när vi då dammsuger vårdinrättningar i Västsverige så hittar vi till slut att han har gjort ett besök på en nära akut. Och i den journalen står det ju då att en man kommer in efter en motorcykelolycka med en skada just på hakan. Och han får behandling för detta. Och han legitimerar sig förstås när man söker vård, det gör man ju. Och därigenom så går det att knyta. Och i en senare husrannsakan så lyckas vi också hitta det här garaget där de här motorcyklarna står. Någon kusins mamma eller vad det är där de har dem. Någon sommarstuga. Och kan se att det är bilder tagna från just det garaget. Så helheten här blir ju en väldigt stor och stark ID-punkt som ett exempel.
För utredningen ser allt glasklart ut. Ett brottssyndikat på Balkan har behövt akut hjälp att ta emot närmare 400 kilo kokain ute till havs. De svenska medborgarna Luka och Karim har koordinerat arbetet från Turkiet och Marocko. Men de två kommer inte polisen åt eftersom de befinner sig i länder utan utlämningsavtal.
Ja, men det är två personer som flytt Sverige därför de vet att skulle de vara i Sverige så skulle de vara gripna sedan länge. De har genomfört enormt många narkotikabrott i Sverige före och efter det här. Och det är två personer som vid den här tidpunkten var på fri fot och befann sig i länder där vi inte kunde få dem utlämnade från.
När de identifierat platschefen Tobbe från Bergsjönätverket, han som flängde runt hela dagen och fixade prylar till båten, så visade det sig att han redan sitter i fängelse. Dömd till 7 års fängelse för stämpling till mord. Så honom behöver de inte leta upp. Även transportören som körde kokainet till en lagerlokal sitter i fängelse. Dömd till 6 år för ett annat narkotikabrott. Men två personer som är ute i det fria, det är övervakaren Dragan och kaptenen Andreas. De två som mitt i natten hämtade kokainet ute till havs.
Så det är ju framförallt kaptenen som vi riktar in oss här på och den serbiska observatören som är på fri fot.
Kaptenen Andreas känner de till väl. Han har koppling till ett av gängen i Biskopsgården. Men övervakaren Dragan från Malmö, han som gillar att sjunga, är tidigare ostraffad och okänd för polisen.
Malmö-killen, han som hade direktkontakt med serberna, han är ju av serbisk härkomst. Han blev ju inkopplad därför att han var känd för serberna.
När de börjar närma sig ett gripande lämnar Malmöbon Dragan landet. Han åker utomlands med sin familj.
Har han förstått? Drar han för gott? Gör han detta för att undvika lagföring? Eller ska han bara på semester med sin familj? Kommer han komma tillbaka? I så fall när?
Jag kommer ihåg att jag var i Stockholm och sen fick man visionen att nu har det hänt grejer.
Utredningsledaren Johan Ekström och hans kollegor känner att de har på fötterna. Det har blivit dags att gripa kaptenen i hans lägenhet i Göteborg och Dragan på flygplatsen i Malmö.
Nu är han på väg in, han har varit på semester med sin familj och nu kommer han till Sverige tidigare än vi beräknat. Så vi kastar mig tillbaka från Stockholm till Göteborg.
Johan tvingas organisera tillslaget från ett SJ-tåg.
Det stod på typ toaletten på tåget. Man kunde inte prata öppet om allting som skulle göras. Och vem skulle göra vad och styra upp alla enheter som skulle göras. Och Och kollegorna fick kolla så ingen stod utanför. Och så var 3 timmar på en toalett. Det kan betyda på helt andra saker, men inte i det här fallet.
En enhet i Malmö ska genomföra gripandet på flygplatsen där. Och i Göteborg är Kenny och Johan med vid tillslaget mot den motocrossintresserade kaptenen Andreas.
Jag och Johan sitter i en civil polisbil i närheten av adressen där kaptenen uppehåller sig. Vi har haft så pass mycket spaning och så mot honom att vi vet att han är i lägenheten och vi vet att han har somnat där på kvällen och vi vet att han befinner sig där och vi vet när planet ska landa i Malmö. Så att vi inväntar ju flygplanet och när det har landat och vi vet att han är med på planet och att han kommer komma ut i tunneln där. Då ger Johan klartecken för att slå. Så insatsstyrkan går in och bryter dörren och går in och säkrar den här personen, då kaptenen, och våra kollegor på flygplatsen i Malmö suger tag i den serbiske mannen när han kommer och säkrar honom där.
Nu åtalas 4 män vid Göteborgs tingsrätt, misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.
Vad kommer de här säga när det blir förhandling? Det är ju alltid liksom lite spännande, för det vet man inte.
Rättegången bjuder på lite överraskningar, men också på sånt som händer ganska ofta i såna här rättegångar.
Så du får möjlighet att berätta någonting eller svara på frågor. Vill du göra det?
Nej, jag kommer inte svara på några frågor.
Och då ska vi inte tvinga dig att svara på några frågor i det här sammanhanget. Då stänger vi av.
Transportören, som redan sitter i fängelse, varken nekar eller erkänner anklagelserna. Platschefen Tobbe från Bergsjönätverket nekar till anklagelserna. Han förklarar kort i tingsrätten.
Ja, varsågod.
Som min försvarare sa innan så kommer inte jag prata. Jag ser inte vad jag vinner på att stå där och prata igen och riskera det. Med all respekt mot den här rätten, men jag kommer inte göra det.
Andreas, som anses tillhör ett kriminellt gäng i Biskopsgården, nekar till att det var han som körde sportbåten. Han påstår att han bara fixat fram en annan kille som kört båten.
Han är uppvuxen med båtlivet, om vi kan kalla det på det sättet. Han har bra kännedom. Han har själv varit involverad i kanotklubb. Han har gått i någon seglarklubb när han varit yngre.
Andreas säger att det var den här andra killen som använde Sky-telefonen och låtsades vara Andreas.
Jag har varit med flera gånger där man i förväg kan räkna ut ungefär vad de kommer säga, för det här är det enda de kan säga som gör att de ska ha en liten chans att klara sig.
Enligt Andreas förstod han inte att det handlade om så mycket knark och pengar.
Ingen utav oss träd i våra bildaste fantasi kan jag tänka att det skulle handla om någon kokainlast på 400 kilo.
När det är dags för övervakaren Dragans förhör kommer en annan berättelse fram.
Typ dagen innan förhandlingen så valde ju Malmö-killen att erkänna sin del och då med förklaringen, ja men ungefär att han var tvingad att göra det här.
Dragan berättade i rätten att han brukade sjunga på svartklubbar där han hamnade i dåligt sällskap och åkte på skulder.
Jag lånar pengar och den ena för att lämna tillbaka till någon annan och så vidare.
Enligt Dragan var han tvungen att hämta kokainet för att bli kvitt sina skulder.
Och om jag nu nekade till det här, ja men då kunde vad som helst kunna hända mig. Då hade jag befunnit mig i stora problem. Och då, i den här stunden, så blev jag alltså rädd. Då för mina barn, för min familj. Och jag var rädd för mitt egna liv.
Jag har jobbat länge som åklagare och varit med många gånger att först svarar man på några frågor, man förnekar brott, svarar inte på frågor, och sen när de får reda på hur bevisläget ser ut, det vill säga att de är fullkomligt chanslösa att klara sig, då försöker man komma undan. Man anpassar sig till situationen och försöker komma med en förklaring att då har man varit hotad.
I utredningen finns inga tecken på att Dragan fått betalt. Det går därför inte att utesluta hans förklaring att han hämtade kokainet för att återbetala skulder. P3 Dokumentär har sökt Dragan, men han har inte svarat. Till slut faller alla domar. P4 Göteborg rapporterar.
Fyra
Fyra män döms nu för den uppmärksammade smuggelhistorien där stora svarta knarkpaket hittats uppspolade på land på Styrsö i Göteborgs södra skärgård i maj 2020. Det här är ett ärende som kallats för ett av de större i Sveriges kriminalhistoria.
Samtliga åtalade frias från smugglingsbrott eftersom kokainet redan hade kommit in i Sverige när de tog emot det. Men alla åtalade kan enligt rätten knytas till Skychattarna och döms därför till flera års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Övervakaren Dragan,
fan så länge vi har varit här,
döms till 8 års fängelse. Kaptenen Andreas,
vi glider runt och väntar på avlast,
får 6 års fängelse. Platschefen Tobbe,
fy fan vad jag hatar att jobba så här,
döms till 5 år. Och transportören döms till 1 år. Det rättsliga spelet är över för flera av de inblandade som var på plats i Göteborg under kokainleveransen. Men organisatörerna i utlandet är svårare att komma åt. När den här dokumentären görs, år 2026, har Luca gripits i Turkiet.
Min vän, den båten är okej.
Där han utreds för brott. Han är begärd utlämnad av såväl Sverige som USA. I USA har han varit på FBI's Most Wanted-lista, misstänkt för att ha spridit Anom-telefoner till kriminella. Och vill du höra mer om Anom och Lukas roll där, då kan du lyssna på P3-dokumentären Amfetaminfabriken och Operation Trojan Shield. Och när det kommer till mellanchefen Karim,
han är min idol om han lyckas,
så är han fortfarande på fri fot och tros befinna sig i Marocko. Men det finns ytterligare en person som är intressant i den här berättelsen. En person som övervakar en Dragan i Malmö ständigt uppdaterar under smuggeldygnen, men som i Sky-materialet bara är ett anonymt chattnamn. En person som verkar ha en uppburen position inom ett kriminellt nätverk på Balkan.
Det kommer jag ihåg, det kontot. Det är väldigt tydligt att det är han som ger Malmökillen uppdraget. Det är han som styr vad som ska göras. Jag minns ju att man kunde läsa i chatten att det är två personer som känner varandra väl.
I Sverige har man inte några rättsliga möjligheter att bedriva utredning mot nätverket på Balkan.
Ja, vi vet ju inte så mycket om dem, annat än att det är ett nätverk som till synes verkar vara rutinerade på den här typen av narkotikasmuggling. Och att de har gjort det förut och säkert ämnar göra det igen. Vi lägger inte så mycket utredningskraft på det.
Men drygt 4 år efter att massa kokainpaket kollar upp på Styrsö, klarnar bilden av vem mannen kan tänkas vara. När en journalist från Helsingborg tittar närmare på kokainsmuggling till Sverige.
Egentligen så börjar allt det här med att jag fikar med en insatt person. Han frågar mig rakt ut om jag i mitt material har sett till serbiska eller montenegrinska nätverk. Sen så kommer jag att börja intressera mig för ett särskilt alias. En person som kallar sig Jon Snow.
Jon Snow går som en röd tråd genom flera kokainutredningar i Sverige, vilket gör att Joakim till slut hamnar i Styrsö-ärendet.
Och genom honom så börjar jag få upp ögonen för ett antal olika svenska kokainutredningar.
Han börjar titta på flera av de ärenden som polisen avslöjat kommer från båten Donosa, där kokain beslagtagits i Stockholmsområdet, i en lada i Staffanstorp och utanför Malmö. Han börjar sammanställa alla alias som används på Sky.
Har liksom den svenska polisen eller tullen identifierat den som ligger bakom aliaset, eller är det ett okänt alias? Så på det sättet så liksom bygger jag en databas. Detta är ju våren 2024 och AI har på något sätt slagit igenom, så att jag tar ju delvis hjälp av AI, för de här aliasen, de är rätt krångliga liksom. De består av 6 tecken, bokstäver och siffror liksom kombinerade. De är liksom alfanumeriska koder, så de är inte jättelätta att alltid få syn på i de här utredningarna.
Joakim bygger sin databas som innehåller några 100 alias och ser att flera alias förekommer i olika utredningar.
Ett kluster av personer som liksom återkommer och kommunicerar med varandra. Jag skönjer ett nätverk i det här, helt enkelt.
De är av allt att döma, antingen hemmahörande i Serbien eller Montenegro, eller i Sverige men har koppling till länder på Balkan.
Det är dit man verkar köra brottsvinsterna.
Och när Jocke sitter och läser Styrsöfuppen så fastnar han för Dragan, den sjungande övervakaren som åker med på båten för att plocka upp knarket.
Och han ser jag ju, han är väldigt flitig med att uppdatera en annan person då via Sky ECC. Och då börjar jag ju fundera lite på vem den personen är. Men han är ju inte identifierad i den svenska utredningen.
Joakim kontaktar grävande journalister i Serbien. Han skickar över sin lista på flera namn för att se om de kan hjälpa honom att identifiera Dragans beställare. Kanske är mannen känd på Balkan. Och det visar sig att han är det.
Ja, men det är ju en träff på en person som kallas Generalen eller har smeknamnet Generalen. Och eftersom han hade smeknamnet Generalen så tänkte jag, okej, jag får väl kolla vem det här är liksom. Det var ju då jag förstod att ja, men han var ju verkade vara en ganska betydande person i de här sammanhangen.
Generalen tillhör ett framträdande kriminellt nätverk i Montenegro som enligt Europol har en ledande roll inom den globala kokainsmugglingen. Och han har en bakgrund inom den serbiska polisen. Generalen har redan gripits i en massiv insats av Europol mot smuggelnätverk på Balkan. Generalen beskrivs i insatsen som en av de viktigaste målen för aktionen. Våren 2026 så inväntar han rättegång i Serbien. För journalisten Joakim Andersson Lee ledde ledtrådarna i Sky-chattarna fram till något han misstänkte länge, att den globala kokainindustrin är sammanlänkad med lokala kriminella nätverk.
De svenska nätverken får då en andel av lasten eller värdet på lasten för sin medverkan. Men att det kan vara så att de nätverken som äger kokainet från början, de som beställer smugglingen, också är de som tar merparten av kokainet i besittning efter att det har kommit till Sverige. Och antingen då transporterar det ut ur Sverige, försäljer det någon annanstans eller distribuerar det i Sverige.
Det är inte alltid att de största ärendena är de roligaste, men det här var ju ett väldigt spännande ärende att ha från början till slut.
De senaste åren har flera stora kokainbeslag gjorts, där man hittat dubbelt eller tredubbelt så mycket som i Styrsö-ärendet. Men när kokainligan avslöjades 2022 var det ett av de större kokainärenden i Västsverige, som blottades först när man kom in i de krypterade telefonerna.
Även för polis blev det ju en chock när man kom in i de här telefonerna och fick reda på, man fick klart för sig omfattningen på de narkotikabrotten som begicks i Sverige.
Utredningsledaren Johan Ekström förvånades över hur snabbt den stora mängden kokain distribuerades. Han tänker på vilka som köper narkotikan.
Och de som köper kokainet är väldigt sällan grovskriminella, utan det är ju allmänheten, sånt som du och jag. Som menar som vanliga jobb med familjer, barn, som använder kokain på oftast helgerna och sen vardagskvällar. Det är ju narkotikan de köper som är blodspengarna som de andra då får vinster av narkotika som de köper vapen och sprängmedel för.
Kenny Adersjö, som bytte journalistiken mot polisyrket, tycker att Styrsö-ärendet hade det mesta som en bra historia ska ha. Men att det bakom varje bra berättelse finns en mörkare verklighet som inte alltid syns.
Det är stora, stora pengar. Och i kölvattnet av den följer ju inte bara missbruk och elände hos de som konsumerar det förstås. Där förekommer ju också de här skjutningarna, schismerna, konflikterna som vi ser. Där unga, minderåriga tubbas att skjuta folk i huvudet med pistoler och kasta handgranater mot portar. Under det här paraplyet finns det ju en enorm misär. Där folk drabbas stenhårt utan att få särskilt mycket för det. Jag har sett dem också. Och det smolkar ju ibland triumfen över att man griper en säljare eller tar en person. Det är klart att man ibland kan träffa på någon som är lika gammal som en son och se hur olika livet kan föra en. Man kommer hem och träffar mamman och ser hemförhållandena och förstår varför den här personen står och säljer. Och det är klart att jag också kan bli arg inombords när man sitter med de här stora spelarna som har orsakat allt detta för att tjäna några miljoner. Och fullkomligt struntar i alla dem längre ner. De kan beställa ett mord på någon som de tycker har åkt fast för polisen och slarvat bort ett parti. En person som egentligen har varit lojal och möjliggjort deras miljonvinster. Det här med heder och bror och att man täcker upp för varandra, det vågar jag påstå empiriskt. Det där är skitsnack och det existerar inte i den kriminella världen. Här säljer man ut varandra, misshandlar varandra och till och med dödar forna vänner som man var blodsbroder med.
Du har lyssnat på P3 Dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård av mig, Victor Papini. Producent var Rosa Fernandes. Slutmix av Agnes Kassel. Samtliga misstänkta och dömda i den här historien heter egentligen något annat och vi har bytt ut deras röster. Dragans röst lästes in av Slaven Kesic. Tobbes röst lästes in av Simon Rosas. Och Lukas röst lästes in av Haider El Tamimi. Arkivklipp har hämtats från franska Sky News. Programmet är producerat 2026.